Polynoms podd handlar om att framgångsrikt bygga och investera i företag. Jag heter Niklas Danaliv och är grundare av Polynom. Idag träffar vi Evelina Vågesjö, medgrundare och vd för bioteknikföretaget Ilja Pharma. Hon blev nyligen utsedd till en av de 10 mest inflytelserika kvinnorna inom bioteknik. Ilja Pharma har utvecklat en teknik som ska få sår att läka snabbare. De har genetiskt byggt om mjölksyrabakterier, sådana som finns i yoghurt, så att de producerar en kroppsegen substans som snabbar på läkningen i huden. Stora och kroniska sår orsakar idag både individuellt lidande och stora kostnader inom sjukvården världen över. Via sin lösning hoppas Ilja Pharma att öka läkeprocessen med 80% och bidra till minskad antibiotikaanvändning. Enligt Evelina finns det ingen annan aktör som gör det Ilja gör. Välkommen Evelina!
För att jag får vara med.
Jag tänkte vi skulle börja lite grann med din bakgrund och din uppväxt. Hur blir man en Evelina?
Ja, man växer upp i Småland, Snåland kanske, jag vet inte. Nej, men jag har alltid varit väldigt aktiv, ganska målfokuserad och driven. Och jag vill göra saker som gör skillnad.
Hur kommer det sig att du startade Ilja Pharma? Kan du berätta lite grann bakgrunden och hur resan har gått?
Precis, jag var ju väldigt, när jag gick på gymnasiet i Vimmerby, då var jag väldigt intresserad av huden. För jag tyckte det var ett fantastiskt organ att köra genterapi på. Det här är ju ändå 15 år sedan, så det var ganska nytt då. Helt enkelt för att man kunde se hur förloppet skulle gå och man kunde också plocka bort en del om det inte gick bra. Så jag sökte mig till Uppsala och jag visste redan tidigt att jag ville göra mitt master-exjobb på dermatologen då, för att kunna prova de här idéerna själv. Och så visade det sig att när jag väl kom till min master på biomedicinaprogrammet och fick möjlighet att vara på dermatologen i Uppsala, så visade det sig att de inte riktigt hade, de hade cellinjer från patienter som hade en singel mutation, vilket de hade jobbat jättelänge med. Vilket också var perfekt för att utveckla genterapier emot sådana sjukdomar. Och det är faktiskt den första genterapin mot en sån hudsjukdom kommer från Stanford och godkändes för en månad sedan mot epidermolysis bullosa. Så det kunde varit från Uppsala, men blev det inte så. Och jag tyckte att de sa rakt ut, halvvägs in, vi tror inte på genterapi. Och den här forskargruppen finns faktiskt inte idag. Och då fick jag möjlighet att göra en sommarforskarskola hos en professor som heter Mia Philipson, som precis hade kommit hem från sin postdoc där hon hade lärt sig immunologi och in vivo imaging av immunceller. Så hur de beter sig inuti kroppen i levande djur, vilket jag tyckte var högst relevant. Och hon hade också bara en helt fantastisk approach till forskning. Så mycket frihet under ansvar men också väldigt höga krav. Och jag tyckte det var perfekt att kombinera då fysiologi med imaging, så man faktiskt kunde filma verkningsförloppen och verkningsmekanismerna. Och min uppgift som doktorand senare var att utveckla molekylära verktyg för att styra immuncellers funktion inuti kroppen. Och vi filmade allt detta. Så två av de projekten är vad som är Ilja Pharma idag. Så sår kan ju vara sår inuti kroppen, sår utanpå kroppen, tidigt i sårläkningsfasen eller sent. Så tidigt då är det mer akut fas, men sent i sårläkningsfasen då kan man prata om fibros eller ärrbildning. Så Ilja Pharma började med ett projekt som var sår i huden, men nu har vi ett till projekt som är sår i tarmen. Och vi har precis fått forskningsfinansiering från EU för att titta på lungfibros, så svårt att dra parallellen sår i lungan, men fibros i lungan.
Du startade Ilja tillsammans med Mia Philipson och Stefan Roos. Vem gör vad i bolaget?
Precis, så Mia Philipson var min professor och hon har alltid stöttat med titta på data, följa resultaten. Och hon stöttar hela läkemedelsutvecklingsteamet i Ilja nu genom att supporta och granska som vetenskaplig expert all dokumentation vi bygger upp, även myndighetsdokumentation, kliniska prövningar. Hon publicerar också den vetenskap vi tar fram och handleder industridoktorander. Stefan Roos är mikrobiolog från SLU Och han har stöttat bolaget, eller gör det fortfarande, väldigt mycket kring produktion av bioprocessutveckling och produktion av våra läkemedelskandidater. Och han leder också industridoktorander.
Hur många är ni nu som jobbar på Ilja?
Ja, i höstas så var vi ungefär 45. Så vi har som andra bolag skurit ner lite framförallt på konsulter, så ungefär 25-30 är det nu.
Okej. Okay. Det som är speciellt med life science-företag är ju att de liknar inte vanliga företag. Ni är väldigt beroende av externa faktorer om man tänker att gå från idé till färdig produkt. Du får gärna förklara lite pedagogiskt de här enskilda faktorerna som styr den här resan från en idé till en färdig godkänd produkt.
Precis, så allt handlar om data. Den data man tar fram och hur man kan ta ner risken steg för steg i sin produktutveckling. Och sen måste man hela tiden, även väldigt tidigt, veta att det man utvecklar passar in i marknaden och att det finns ett behov och exakt hur det här ska betalas för. Så de sakerna behöver man ha stenkoll på under hela resan. Sen tror jag att människor generellt, man kanske kan ha en horisont på 3-4 år framåt där man liksom ser vad som ska hända varje dag i projekten och så. Men ett läkemedelsutvecklingsprojekt är ju mellan 10-15 år. Så jag tror att man måste vara uthållig att hela tiden då utvärdera sina data, utvärdera om den här marknadsmöjligheten och patientbehovet fortfarande finns och ha stenkoll på om det kommer konkurrenter längs vägen eller så kan det vara förändrade förutsättningar i regelverk från myndigheter, FDA eller EMA till exempel.
Och när man går igenom en studie eller en sån här klinisk prövning, när man designar dem, hur viktigt är själva designen och liksom resultatet sen?
Ja, vad ska man säga? Får man säga skit in, skit ut? Eller?
Ja, det får man.
Ofta kommer man ju överens med myndigheter hur studien ska se ut. Och där tror jag att jag har ju erfarenhet från nya modaliteter och cell- och genterapi. Så det som är superinnovativt, det som aldrig har testats i människa förut. Och då har man lite större möjlighet att påverka hur de här studierna ser ut. Och man får komma med förslag till myndigheter. Och så gör de en bedömning av vad som är rimlig risk för friska, frivilliga eller patienterna. Och de har ju ett jättestarkt säkerhetstänk. Och någonting som jag tycker är viktigt att förmedla är att de tidiga studierna är bara säkerhetsstudier där man försöker ha så få friska, frivilliga eller patienter som möjligt för att hålla nere säkerhetsrisken för dem. För det är inte en eventuell nytta kommer inte de till nytta utan det är andra patienter den kommer till nytta. Någonting som jag hela tiden hör i finansierings- eller investerar arenor, det är liksom, jaha, men ser ni effekt också? Jaha, men kan ni se någon effekt? Och då ska man veta att visst, man kan lägga in sådana data för att få en fingervisning. Men investerare är också ganska bra på statistik och man vet när man har designat en studie med ett effektmått som är det primära outcome så är det ofta flera hundra patienter. Så det är jättebra att få tidiga markörer på eventuell effekt. Och vi brukar kalla det för biologisk effekt, inte efficacy som är det skarpa måttet. I slutändan så finns det ganska lite utrymme att diskutera med myndigheter om nya endpoints. Man får läsa det regelverket som finns. Man kan, som vi har gjort i vår kirurgistudie i överviktiga och diabetiker, så har vi lagt ihop alla godkända endpoints till en composite endpoint och faktiskt då fått med oss FDA att det är ett relevant effektmått på en skarp efficacy endpoint. Och vi är de första som har fått igenom en sån dialog med FDA och den här studien är godkänd att starta. Så vi känner också att vi behöver utbilda vår industri lite om det här och vi tycker att det ska vara den nya standarden.
Och det tar jag oss in på liksom konkurrenter och så vidare. Det finns ju andra forskningsbolag som också håller på med sår och så vidare. Varför är er metod bättre än deras? Kan du jämföra lite grann?
Nej, om vi bara tittar på cell- och genterapi generellt. Så jag ville ha en plattform. Jag ville ha en enkel att producera och hantera produkt. Jag ville att den skulle vara skalbar helt enkelt. Och att den skulle vara enkel att hantera hos användaren. Och liksom inte finnas några hinder där. Så vi har ju en laktobacill som vi stoppar in en gen för ett protein som vi vet snabbar på läkning. Andra konkurrenter är till exempel medical device. De kanske har någon lösning som sänker pH eller på annat sätt ska förbättra sårläkningen. De har inte alls samma krav på att visa effekt. Och vi tycker att patienter men också de som betalar ska veta att produkterna har en validerad effekt.
Kan man tillägga sen också att er produkt är så pass viktig för till exempel någon som har diabetes att det kan göra skillnad att man slipper amputera en fot eller något liknande?
Precis. Jag kommer tillbaka till konkurrensfrågan för det finns en hel del stamcellsbolag som också tittar på behandling av kroniska sår framför allt. Då har de samma approach med att man påverkar immuncellerna så att de använder 1000 verktyg för att lösa problemet. Så det är det fina i konceptet. Och sen har stamceller helt andra utmaningar vad gäller logistik och de behöver en ganska hög pricing för att deras tillverkning ska gå ihop som inte vi alls är beroende av. Och om vi tittar på vår topikala produkt så det är alltså någonting man lägger utanpå kroppen. Och där har vi två kliniska studier, en i kroniska sår då, som är diabetiska fotsår. Och den här är helt finansierad av Europakommissionen via European Innovation Council, EIC. Och det är en liten studie i 30 patienter, vi har två dosgrupper och en placebogrupp, så tre armar. Och där inkluderar vi patienter som har kroniska sår som de har haft i mindre än ett år. Och så behandlar vi med antingen vår produkt eller placebo i 4 veckor och sen följer vi dem upp till 5 år. Och under de här 5 åren så då vet man att mortaliteten, alltså dödligheten för diabetiska fotsår på en 5-årsperiod är högre än i hälften av alla cancerdiagnoser. Så det är ett jättestort medicinskt problem, det är ett jättestort hälsoekonomiskt problem och det som jag verkligen har lärt mig nu är att det finns ju inga läkemedel för de här patienterna som används i Europa. Det finns ett i USA. Så det betyder också att patienterna inte förväntar sig evidensbaserad vård. Och sjukvården är inte van heller att ställa krav på att det ska vara evidensbaserat. Och det här tycker jag är fantastiskt att vi kan vara med och förändra. Under den här 5-årsperioden tittar vi också på andra hälsoekonomiska data och till exempel antibiotikaanvändning. Den andra studien som vi har för vår topikala produkt är i kirurgi i diabetiker och överviktiga. Och då har de veckor till månader längre tid för läkning av såren. Och också ungefär 5 gånger så hög komplikationsrisk för allvarliga sårkomplikationer som att det blir nekros, infektion eller att de här såren går upp. Och där är kostnaden för att behandla en sån allvarlig sårkomplikation större än att behandla ett kroniskt sår till exempel. Och här vet vi att många i Europa framförallt är väldigt restriktivt med hur patienter i den här riskgruppen erbjuder kirurgi. Det är lite konstigt, men ofta så nekas de olika former av kirurgi som de annars skulle ha fått tillgång till exempel höftbyte eller annat som inte har med deras diabetes att göra. För att det är helt enkelt för hög risk, så den kalkylen går inte ihop. Så där vill vi jättegärna bidra dels så att man såren läker snabbare, man undviker komplikationer och att fler kan få tillgång till mer vård.
Inom life science pratar man oftast om fas 1, fas 2 och fas 3. Du får gärna utveckla lite grann var era projekt befinner sig.
Ja, absolut. Och det första jag vill säga är också att inom cell- och genterapin så behöver det inte följa de klassiska 3 faserna utan de kan göras lite parallellt och det finns större utrymme i hur man designar sina kliniska program. För vår topikala produkt, sår i huden, så har vi gjort en ganska omfattande fas 1-studie i friska frivilliga där vi inducerat sår. Den gjorde vi mellan 2019 och 2020. Den är placebokontrollerad och randomiserad och det tyckte vi var viktigt. Vi har också jobbat mycket med att utvärdera olika former av bildanalysverktyg för att kunna mäta på ett kvantitativt och objektivt sätt och ha spårbara datasätt så en tredje part kan komma in och göra om analysen. Och det här har saknats i sårfältet innan. Den här studien har precis publicerat i en Lancet-tidskrift som heter eClinical Medicine. Så den publiceras i maj i år. Och där har vi visat helt ren säkerhet och 10 dagar snabbare sårläkning i friska frivilliga. Och det här är människor då mellan 25 och 45 som ska ha optimal sårläkning. Så vi förväntar oss att effektstorleken är större i patienter med underliggande behov. Sen så har vi då den studien som jag nämnde, en fas 2A-studie finansierad av Europakommissionen. Så det är 30 patienter, 2 högdos, lågdos av ILP-100 och en placeboarm. Och den går på 2 kliniker i Sverige. Och där tittar vi på primärt säkerhet, men vi tittar också på sårläkning och fortsätter att utvärdera olika former av bildverktyg för att kunna ha kvantitativa och objektiva data. Det här är en jätteviktig studie som en första test i verkligheten av vår produkt. Så vi har utbildat väldigt många sjukvårdspersonal på att hantera vår produkt. Och vi fick också möjlighet att göra administration i hemmet hos patienter. Så den studien pågår. Sen har vi ungefär för ett år sedan fick vi en IND clearance på en pivotal studie för att behandla kirurgiska sår i diabetespatienter och överviktiga som då har högre risk. Det här är en fas 2-studie för att vi har argumenterat för att använda en composite endpoint där vi, som jag sa, har lagt ihop alla godkända endpoints till ett effektmått. Det är en adaptiv studie, så den har en dose finding-del. Sen har vi en extern kommitté som tittar på säkerhet och preliminär effekt, som är extern från sponsorn då, som är Ilia Pharma. Och sen har vi en confirmatory del där man bekräftar den preliminära effekten man har sett i den första delen, och då är det bara en dos. Den här studien är 260 patienter och vi vill känna att vi har tillräckligt finansiella muskler innan vi startar den helt enkelt. Så vi har fått hålla på studiestarta den här studien, vilket jag tror har varit klokt. Men vi hoppas att få in investerare och partners till den studien som är specialister inom precis det här området. Så det är så jag tror man ska köra den framåt. Sen så har vi faktiskt en oral produkt, så det är en repurposing av ILP100 Topical. Så vi har en som heter ILP100 Oral. Och det här projektet har vi haft i stealth mode då, fram tills för ungefär ett år sedan. Där vi filade en del nya patent, för vi visste att det här skulle vara ett hot topic. Så där har vi valt att behandla kolit, alltså inflammation i tjocktarmen, som en följd av behandling av med kontrollpunktshämmare i cancerpatienter. Så kontrollpunktshämmare är de nya cancerläkemedlen, har gjort fantastiska framsteg och flera patienter blir hjälpta och botade av de här immunoterapierna. Så det man gör med de här kontrollpunktshämmarna är att man tar bort bromsen på immunsystemet så att immuncellerna attackerar tumören. Just i tarmen så är den här bromsen på immuncellerna också ganska hårt reglerad, för immuncellerna i tarmen blir utsatta för externt material då. De samplar vad som kommer i tarmen hela tiden. Så därför blir de också extra taggade eller triggade och skapar inflammation i tarmen. Så kolit är en av de tredje vanligaste biverkningarna av kontrollpunktshämmare, och det här tycker vi är onödigt. Och vi har utrett en verkningsmekanism som visar på att ILP100 Oral har en helt lokal antiinflammatorisk effekt i tarmen. Och det här projektet har vi jobbat med i flera år, men den senaste milstolpen är att vi visade upp alla våra data och planer på vår kliniska program för FDA i mars i ett så kallat pre-IND-möte. Och där har vi kommit överens om en fas 1-2A-studie där vi först testar friska frivilliga, singeldos, multidos, i patienter som har steg 1 eller 2 kontrollpunktshämmar inducerad kolit som singeldos eller multidos, och sen en RCT-del på slutet som en tredjedel. Så det här är också en ganska stor studie med ungefär 90 patienter, friska frivilliga och patienter. Och den håller vi på och förbereder för just nu. Och vi har, om vi tänker på det affärsmässiga, så finns det inom ulcerös kolit eller IBD, som är den klassiska magtarmindikationen, över 1400 kliniska studier som startade. Det finns en handfull godkända preparat. Och det är ganska tufft konkurrensmässigt, både om patienter men också senare. Och om man tittar på kontrollpunktsinducerad kolit, som faktiskt redan idag är lika många patienter globalt som ulcerös kolit, över 2 miljoner, så är det 3 kliniska studier som har startats. Och 2 av dem handlar om fekalietransplantation, alltså inte en produkt bakom utan donator. Ja, det är donatorer som kommer in och lämnar prov på sjukhusen och de här transplanteras till patienter. Man kan kontrollera för en del saker, men det är ingen standardiserad produkt. Och sen finns det en prövarinitierad studie som går i Danmark med vedolizumab. Så vi har numera ett avtal med den främsta key opinion leadern i världen som heter Jin Hong Wang, som är verksam på MD Anderson Cancer Center i Houston. Och hon har varit viktig för att vissa av de här TNF-alfa-hämmarna eller alfa-4-beta-7-blockare, vedolizumab, används i den här patientgruppen. Hon har också varit en stark röst i att de här fått reimbursement fast det är off-label-användning. Men om man börjar titta på biverkansprofilen och hur det här hänger ihop så är det ju faktiskt... Om man ger en kontrollpunktshämmare så vill man att immuncellerna ska bli aktiverade och lägga all sin kraft på att förstöra och eliminera tumören, metastaser, vad det nu må vara. Och då om man ger en antiinflammatorisk som påverkar alla immunceller i hela kroppen så har det börjat komma data på att det har en motsatt effekt mot kontrollpunktshämmarna. Så oavsett om ILP-100 oral är det bästa som har hänt så har den i alla fall bara en lokal verkningsmekanism från tarmen. Och därför får vi support från den här typen av key opinion leaders. Och en annan sak från den här FDA-interaktionen är att vi fick möjlighet att gå in som first line treatment i de här patienterna. Så vi går in i patienter som inte ens har fått steroider. För de är billiga, men det är också en biverkansprofil man vill undvika. Och det är för att vår ILP-100 oral har så pass ren säkerhetsprofil och att vi har så pass bra preliminära prekliniska data som vi kunde argumentera för det här. Så det här är superspännande och egentligen något som vi kanske jobbar mest med just nu.
Och om vi tar på oss investerarhatten, för det här är väldigt tekniskt. Kan du förklara lite för en lekman, varför är detta så viktigt med mag- och tarmindikationen?
Så om man tänker på cancerpatienter då, de har säkert fått en del behandling innan de har fått möjlighet att få kontrollpunktshämmare. Då kan man, upp till 58% av dem utveckla kolit. Och där har vi 17% av dem utvecklar så pass allvarlig kolit att de behöver avbryta sin cancerbehandling. Och får risk, de blir inneliggande på sjukhus och så får de risk att få rupturer på tarmen. Och det här leder då till blodförgiftning och det är det som är en av de vanligaste dödsorsakerna för cancerpatienter. Så vi vill förhindra att de blir så pass sjuka i sin kolit. Och sen man kan få fler biverkningar då av kontrollpunktshämmare. Så det kan vara att immuncellerna i lungorna, huden eller leder till exempel också blir mer aktiva. Men just kolit korrelerar väldigt bra med själva effekten från kontrollpunktshämmarna. Så ju bättre effekt du har på cancer, ju högre risk eller chans då har du att få kolit. Så därför tycker vi att det här är extremt viktigt och en nisch där vi känner att vi förstår hur vi kan göra skillnad. Men också hur det kliniska programmet kan komma väldigt snabbt framåt i ett accelererat program. Och just nu har vi få konkurrenter, men vi vet att det här är ett hett område och det måste vara fler som har sett den här möjligheten.
Det låter lovande, för det låter som att ni är väldigt tidigt ute med att ha en fungerande lösning mot ett stort känt problem. Och jag gillar också din parallell till IBD där du sa 1400 kliniska studier och det är ju absurd konkurrens nästan och ni slipper liksom tampas i det fältet och det stället är inne på ett eget område.
Ja, perfekt. Tack. Och jag tycker att det är bra för oss att vara inom kontrollpunktsinducerad kolit just nu. Vi får väldigt mycket fördelar för det. Vi får också människor som vill jobba med oss för att vi har en seriös approach. Sen självklart så är vi inte dummare än att hela det prekliniska programmet och första delen av det kliniska programmet också är helt designat för att supporta en studie i IBD eller ulcerös kolit. Så att då behöver man inte börja från början utan man kan använda delar av de kliniska data. Och det här, varför har vi gjort så? Jo, för att i alla våra diskussioner med Big Pharma som är inom magtarm så tittar de på de klassiska indikationerna. Det är där de letar nya compounds och det är där de letar samarbeten. Så jag har bara frågat flera av dem varför än inte i flera olika slags kolit. Och då säger de vi kanske kommer dit men vi är klassiska. Just nu tittar vi bara här. Och det är det som är disruptiv innovation och det är det som är skillnaden på disruptive och incremental innovation. Så vi försöker designa det för att kunna vara båda men vi ser det största värdet i att vara först inom ett område.
Vi har en kul fråga som vi tycker är viktig att ställa till alla vi träffar och det är beskriv gärna något misstag från er historia som gör värdefulla insikter och som kanske har gjort bolaget eller där är personligen starkare idag än om du inte hade gjort det här misstaget.
Nej men jag gör ju inga misstag. Men det som jag när jag tänker på bakåt lite så är det att man har lyssnat för mycket på människor som tar sig rätten att vara experter på saker och ting. Det kanske var relevant i en situation som de var i. Ett annat bolag, en annan tid, en annan miljö. Men jag tror också att varje bolag är unikt och man får laga efter det läge man är i. Och som team så bygger man ju upp all ackumulerad kunskap från alla de här interaktionerna. Och då blir man bättre på att sålla vad som är värdefullt för oss just nu och vad som inte är det. Och så behöver man kanske inte gå i diskussion med det, utan man kan tacka för feedback också. Så vi är mycket bättre på att sålla råd.
Enligt uppgift så har du varit ovanligt skicklig jämfört med andra att få tag på kapital och resa kapital. Nu är kapitalmarknaden jättesvår och ni kommer behöva mer kapital. Kan du prata lite grann om hur ni tänker runt det?
Ja, jag har tänkt ganska mycket på det faktiskt de senaste 9 månaderna. Och jag är ju den generationen som är uppväxt med billiga pengar och eviga freden, har jag läst i en artikel om. Och det här är min första lågkonjunktur och första gången det blir lite stökigt på finansmarknaden. Covid kunde vi hantera bra, tycker jag. Men det gör att man blir lite mer ödmjuk, man får hitta nya vägar och det blir jättetydligt att alla aktieägarna sitter i samma båt, helt enkelt. Och vi har det senaste året då årsredovisningen är precis klar, så vi har använt mindre pengar på ett år. För första gången, vi har alltid nästan dubblat våran burn och spending. Samma som vi har liksom dubblat antalet aktiviteter, människor och så vidare. Så jag tror också att det har varit nyttigt att dra ner lite och faktiskt titta på vart man kan skära kostnader och vilka kostnader som inte är liksom motiverat i dagens klimat. Så det har varit nyttigt. Det har också påverkat teamet en hel del, skulle jag säga. Så vi har jobbat väldigt mycket med att och hela teamet att förstå värdet av pengar. Och vi har haft extremt bra fart i vår utveckling i Ilja. Så det har tas emot med en aningsförvåning, skulle jag säga, av investerare och finansmarknaden. Medan jag mer har varit, ja, men här, vi har alla data, titta här, det här har vi gjort och så vidare. Och jag har helt klart underskattat hur svårt det är att sticka ut. Faktiskt. Men jag har också bestämt mig för att det bästa för projekten är om man kör på så snabbt som möjligt. För annars missar man värde från att patenten går ut eller så vidare. Så vi har fortsatt större respekt för pengar men också samma höga ambition om att ta in mycket pengar och köra på snabbt. Jag tror också att vi kommer, eftersom att projekten nu har blivit så pass mogna i liksom fas 2. Två olika produkter, 3 olika fas 2-program. Så kommer vi också börja titta på hur vi kan bättre förpacka varje projekt. Så egentligen så är det teknologin som är den gemensamma. Och Ilja Pharma AB har ett jättebrett patent i, eller en bred patentportfölj i att göra då genetiskt modifierade laktobaciller som producerar någon form av mänskligt protein som påverkar immunceller i hud eller slemhinnor. Som är egentligen öga, lunga, kvinnohälsa, magtarm. Allt möjligt i människor och djur. Så det finns jättemycket man skulle kunna göra i Ilja Pharma AB. Och det är det som är vår plattform. Och jag tror helt enkelt att vi behöver förpacka den topikala produkten för sårläkning i huden. Och förpacka den orala produkten för kontrollpunktsinducerad kolit på ett lite tydligare sätt. Och jobba med de partners och investerare som är kunniga inom respektive fält.
Och om vi lyfter blicken och tittar lite längre fram, hur ser framtiden ut för Ilja Pharma?
Vi ska mogna vidare som bolag, såklart. Och eftersom att projekten börjar bli ganska mogna så ska vi faktiskt bygga upp lite mer affärsutveckling på respektive projekt än vad vi har gjort hittills. Så det måste finnas både utveckling och affärsutveckling. Förra året var vi fram och tillbaka till Texas en gång i månaden, till exempel. För vi blev väldigt uppvaktade av en biotechfond där. Sen så blev vi lite brända och vi fick inga pengar därifrån i höstas. Men nu har vi samlat bättre data, gjort magtarmprojektet, stängt de frågetecken som fanns helt enkelt. Och är i nya diskussioner. Och blir det Texas eller inte, det får bli osagt. Men det man absolut kan se att det projektet framför allt behöver utvecklas inte i Europa. Och det har att göra med hur regelverket för cell- och genterapi ser ut i EU jämfört med hur FDA har hanterat det här. Så FDA har satsat jättemycket på att utbilda personal, bygga ut sin organisation för att kunna hantera sådana här typer av projekt. Medans EMA har jobbat jättehårt för att liksom centralisera sin kliniska prövningars ansökningsprocess. Men de glömde genterapidelen i den. Så EU har en jättestor utmaning i att ordna upp sitt regelverk helt enkelt och sitt förfarande, hur man hanterar sådana här produkter för dels kliniska prövningar och dels för godkännande. Och jag ser väl att innan EU har konsoliderat de här processerna så är det svårt för biotechbolag att utvecklas inom EU inom cell- och genterapi. Och jag ser också att det är väldigt svårt för investerarna att gå in och, ta risk då när regelverket inte är helt utrett. För cell- och genterapi, för andra produkter är det inte så. Men, så vi har ett amerikanskt dotterbolag idag och vi behöver ha mer presence i USA helt enkelt.
Jag har en liten kul udda fråga. Vi kan ordna så att du blir tjänstledig ett år från jobbet mot villkor att du skriver en bok kring vad som helst. Vad skulle din bok handla om då?
Ja, jag tyckte det var en taskig fråga. Jag vet faktiskt inte. Men jag vet en person som precis hade ett sånt år. Och det är professor Mia Philipsson. Så hon fick möjlighet att göra ett utbytesår eller en sabbatical på Botaniska trädgården i Uppsala. Och jag vet att hon skriver en bok om hur immunologin kunde ha utvecklats snabbare om man inte använde krigstermer för att beskriva det. Och det här kommer tillbaka till Ilya Mechnikov som fick Nobelpriset 1908 för att han beskrev att immunceller gör andra saker än att döda bakterier. Han beskrev att de åt upp svansen på grodyngel. Så de är med i tissue remodeling. Och samma år så skrev han en bok som heter Prolongation of Life. Som är den första vetenskapliga publikationen av att laktobaciller kan ha hälsofrämjande egenskaper. Han trodde att man levde längre. Men då, i början på 1900-talet så utvecklades mikrobiologifältet mycket snabbare än immunologifältet. Och det var krig nästan hela tiden. Och jättemånga människor dog av infektionssjukdomar. Alltså det var inte så konstigt. Men hennes intresse ligger i... Hennes forskning handlar om att immunceller gör många andra saker än att bara döda bakterier. Så de har så många mer funktioner än vad man någonsin kan tänka sig. Och hade vi kunnat kommit längre om man inte använde krigstermer som attackera och så vidare. T-mördarceller, T-hjälparceller och så vidare.
Det låter spännande. Vilken intressant fråga borde vi ställt som du gärna hade svarat på?
Ja, men tack för det. Jag har länge frågat på hur lång är en lågkonjunktur egentligen? Och jag har frågat flera av våra aktieägare detta. Och alla säger hur långt är ett snöre men helt plötsligt är den över.
Ja, det är väl ett ganska bra svar.
Vem tror du hade varit en bra gäst i våran podd i framtiden? Vem skulle du vilja se som gäst hos oss?
Angela Merkel.
Har du hennes nummer?
Nej, inte.
Varför just Angela?
För att hon har en vetenskaplig bakgrund, jättemycket erfarenhet och nu har hon antagligen en hel del tid. Så jag tycker hon borde ordna med ett startup. Och det vore fantastiskt vad det skulle vara.
Kul.
Det är ju så en kul idé, varför inte?
Ja, jättekul. Det som är intressant med dig är att du har både en PhD i fysiologi och även en MBA. Varför tog du de två olika utbildningarna?
Ja, precis. Och jag har faktiskt en ytterligare examen som
jag
inte har...
Och nej, jag har glömt det.
Jag gick biomedicinprogrammet i Uppsala på universitetet och fick möjlighet att göra ett utbytesår. Så jag var i Australien ett år i Sydney och då hade jag helt enkelt svårt att fylla upp mitt schema med biomedicinkurser för jag hade läst de flesta. Och då vill man ju inte bli av med sitt CSN helt enkelt om man har för få poäng. Så att då började jag läsa ekonomi och management på universitetet där. Och insåg jättesnabbt att det var extremt relevant att kombinera en vetenskaplig bana med ekonomi och organisation. Så jag har faktiskt en kandidat i ekonomistyrning som jag tog senare delen av min master i biomedicin och under början när jag doktorerade i fysiologi. Jag gjorde mitt exjobb på den inom... För jag handlade en del med aktier då i biotechbolag och jag har alltid funderat väldigt mycket på värderingsmodeller, hur man bokar upp, varför man skriver av gammal labbutrustning som är jättevärdefull till exempel och sådana saker. Och sen fick jag möjlighet att göra ett liten kandidatuppsats som handlade om strategisk styrning i biotechbolag. För jag ville verkligen förstå hur biotechbolag kunde planera framtiden med alla de osäkerheterna i projekt, finansiering, marknaden och så vidare. Så jag fick möjlighet att också intervjua en del av de bolagen som jag tyckte gjorde fantastiskt jobb på den tiden. Sen när jag var klar med det så fick jag så mycket fritid då på kvällar och helger. Så att då gjorde jag en MBA online från Edinburgh där man kan gå och skriva tentor i Stockholm. Så det passade mig ganska bra. Och där är inriktningen finans och... Ja, förvärv och ihopslag av bolag. Men jag har under tiden också läst en hel del organisation, HR, hur team fungerar. Och det har varit jättevärdefullt. Men det som jag framförallt är intresserad av är strategi och data helt enkelt. Så data i kliniska prövningar eller i forskning är ganska likt finansiella modeller. Man stoppar in det man vet och försöker förstå framtiden.
Det är en ganska ovanlig bakgrund bland folk vi har träffat som har startat life science-bolag. På vilket sätt tror du det här har hjälpt Ilja Pharma att utvecklas snabbare, vilket ni de facto har gjort, än så mer traditionellt uppbyggda life science-bolag?
Ja, jag har ju bara en av ett. Det här är mitt första bolag, så jag vet inte riktigt. Men jag uppskattar ju verkligen att sätta samman team med olika kompetenser och från olika bakgrunder då och se hur man löser eller tar sig an saker. Och jag tror att det verkligen blir bättre än om man bara hade haft de tre bästa klinikerna eller tre bästa forskarna på en frågeställning. Så vi har hela tiden också haft marknad, samarbeten, finansiering och möjliga förvärv eller ihopslag av bolag som möjligheter längs vägen. Och vi har designat vår utvecklingsresa för att det ska vara gångbart alla de vägarna. Så jag vill ha alla de vägarna öppna. Jag tycker ju själv att jag är ganska bra på att förhandla avtal. Så vi har 30 underleverantörer i Ilja. Kanske 5-6 av dem är helt kritiska för oss framåt. Och jag har lagt väldigt många timmar på att se till att det inte finns några oklarheter, inga showstoppers eller att vi är beroende av våra underleverantörer. Vi blev beroende av ett analyslabb som gjorde analys på vår produkt och kliniska prover. Och då funderade vi väldigt mycket på hur vi skulle kunna flytta saker till större och stabilare andra underleverantörer för att minska risk i vår utveckling. Och det slutade med att de som skulle vara stora och stabila helt enkelt la ner en site. Återkom inte med någon tidplan. Det var ganska stökigt och ganska dyrt faktiskt att jobba med dem. Så vi köpte det här lilla analysbolaget helt enkelt. Så de heter Nordic Bioanalysis AB. Och vi driver dem på armlängds avstånd nu. Och deras uppgift är egentligen att växa och dubbla varje år. Antal kunder, team och omsättning. Så de behöver växa för att vi ska minska risk i Ilja Pharmas egen produktutveckling. Och de har lyckats bra och vi pushar för att de ska lyckas ännu bättre.
Okej.
Ett stort tack Evelina för att du ställde upp i våran podd idag. Tack så mycket.
Tack så mycket Evelina.
Tack så jättemycket.
Polynom är ett litet investmentbolag men också en växande community för människor som vill lära sig mer om investeringar i onoterade företag. Vi har idag nästan 1200 delägare och välkomnar nya regelbundet. I vår podd lyfter vi fram vad som krävs för att framgångsrikt bygga och investera i företag. Detta sker genom intervjuer med duktiga entreprenörer och experter. Med ökad kunskap kan vi skapa fler företag och jobb i Sverige. Mer info finner du på polynominvest.se.